Det är onsdagen den 19 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Idag ska vi prata religion och vårt förhållande till religion. Sedan ett antal generationer pågår ju en process av sekularisering där religionen får allt mindre betydelse för såväl för den enskilda människorna som för samhället i stort. Men är det verkligen så fortfarande och kommer det vara så i framtiden? Ibland dyker ju påståendet upp att den här långsiktiga trenden håller på att brytas och rent av förbytas eller omvända. Att människor numera tvärtom börjar söka sig till religion, till samfund och till gudstjänstlokaler i högre grad än tidigare. Hur är det egentligen med det här? Består den tidigare megatrenden eller kan vi ana ett slut på den och istället konstatera en motsatt utveckling? Det ska vi som sagt prata om idag och då har jag med mig två gäster i dagens podd. Jag ska börja med Martin Kolk, docent i demografi vid Stockholms universitet vid Institutet för framtidsstudier och Åbo Akademi. Varmt välkommen hit Martin.
Tack så mycket.
Jag ska säga att jag också har intervjuat Joel Halvdorf, professor i kyrkohistoria och medarbetare på Expressens kultursida. Tyvärr gick det inte att ha med båda gästerna samtidigt den här gången. Det var helt enkelt inte praktiskt möjligt. Men jag återkommer senare i podden med en intervju med Joel. Men först alltså Martin Kolk. Martin, du skriver idag på Dagens Nyheters kultursida en text med rubriken "Ni talar om en kyrktrend bland unga, men den stämmer inte." Och rubriken sammanfattar väl innehållet ganska väl. Om man ska börja med det här att det ofta talas om en kyrktrend bland unga. I vilka sammanhang så framförs den? Vilka är det som säger det? Kan du ge lite exempel på det?
Ja, alltså vi har hört i ganska många sammanhang att det påtalas att det finns en så här samtid som är lite trött på all materialism och så och söker sig mer mot andlighet. Och då att detta skulle visas då i att folk söker sig tillbaks till organiserad religion och att religion då skulle bli en viktigare del av moderna samhällen som är den motsatta utvecklingen vi sett de senaste 100 åren.
Mm, just det. Och har du några konkreta exempel bara så lyssnarna är med på vad du menar?
Till exempel så har det då diskuterats i olika sammanhang att då unga människor, att det är en ny trend bland unga, att de då är mer religiösa än tidigare årskullar och att det sker någon slags religiös återkomst då, som vi kanske då är precis i början av då, som skulle finnas bland unga människor i dagens Sverige.
Just det. Du nämnde ju exempelvis statsministerns fru som då är präst, Birgitta Ed. Hon hade nämnt det här, var det Skavlan eller vad det för någonting?
Ja, precis. Så hon tyckte till exempel då kunna spana in en trend då, på sina gudstjänster att det var något som hände i Sverige och att det var då så att gudstjänstbesök och Svenska kyrkan då växer i betydelse på något sätt. Men det är då inte statistiken vi ser i gudstjänstbesök till exempel som Svenska kyrkan håller ganska noggrann statistik på, utan istället ser vi att då färre och färre går på gudstjänster och att medlemstalen i Svenska kyrkan sjunker år efter år. Ganska kraftigt, det är mer än dubbelt så många som går ur varje år som går mer i Svenska kyrkan.
Precis, och det är ju din huvudpoäng i texten att du som demograf kan helt enkelt inte se data som stödjer detta. Ja, exempelvis gudstjänstbesök, hur har det utvecklats med tiden?
Ja, när vi tittar på bara totala antalet människor som besöker gudstjänster i Svenska kyrkan så minskar det tydligt år efter år. Det är väldigt tydligt. Och också när vi tittar på Svenska kyrkans ungdomsverksamhet så är det färre personer som tar del av den.
Och medlemsutvecklingen i Svenska kyrkan, vad är den tydliga trenden där skulle du säga?
Ja, alltså den har ju gått ner sedan 70-talet i ett väldigt stadigt tempo. Så år efter år är det färre och färre som är medlemmar av kyrkan. Så procentantalet sjunker år efter år och nu är det över 40 000 som lämnar kyrkan varje år och så har det sett ut ett tag. Och då, de här som förespråkar att det är en ny trend med ökad religiositet, de tittar då på att inträdena i kyrkan ökar. Och då, det stämmer visserligen. Så inträdena ökar, men inträdena ligger fortfarande på mycket lägre siffror. Så mindre än hälften av de som går ur. Så nettoinflödet är fortfarande starkt negativt till Svenska kyrkan.
Så är det ju. Jag kan ju säga då att förmodligen om trenden fortsätter så kommer ju, jag tror det är nästa år så kommer då, eller möjligtvis under 2027, Svenska kyrkan ha färre än hälften av alla svenskar kommer vara medlem. Och det är ju första gången då sen, så länge Svenska kyrkan har existerat sen på 1100-talet som detta sker. Du skriver också i artikeln att det här påståendet om att religionen håller på att göra comeback och att det är en trend, det är någonting som man har pratat om ganska länge. Du går tillbaka till 90-talet där. Vad är det för någonting helt enkelt?
Ja, alltså den här idén har funnits inom religionsvetenskap då, att det skulle vara en slags så här backlash mot den här sekulariseringen där vi känner för mycket tomhet i moderniteten och att vi då längtar tillbaks då till de här sammanhangen som då står för tradition och kanske mer så här meningsfull del av livet. Och det här är ju då förutsatt, den här framtidsspaningen har ju då gjorts gång på gång sedan 90-talet och egentligen fram till idag. Och Joel Halldorf då, som nämndes i den här artikeln, han har ju också kommit med det här påståendet ganska regelbundet de senaste 10 åren.
Okej, okay. Så det är en trend att påstå att religionen är på väg tillbaka, men det är så att säga, den trenden som beskrivs är inte sann helt enkelt.
Ja, nej, precis så skulle jag beskriva det. Och vi ser ju det i hela världen, så den är ju, trenden är ännu tydligare då i länder som tidigare användes som ett exempel på att religionen kanske ändå står sig stark i det moderna samhället. Då tog man länder som Sydkorea som blev mer och mer kristet, och som USA där kristendomen låg på en ganska liksom hög nivå då, jämfört med många andra höginkomstländer, och länder som Polen, där det var liksom en religiös återkomst efter Sovjetunionens fall och så. Men de exemplen som visade på religionens plats i då höginkomstländer, i de länderna ser vi idag väldigt tydligt att unga lämnar religionen då i ännu högre grad än Sverige.
De som ifrågasätter det här, de ifrågasätter ju då den här sekulariseringstrenden och menar då att det ändå har skett någonting de senaste decennierna, där så här, fram till 60-70-talet en gång så blev vi mer och mer moderna, och moderniteten innebar också en sekularisering samtidigt, men nu är bilden betydligt mer splittrad. Du köper inte det alls egentligen, eller hur ser du den megatrenden sekularisering, rullar den på ungefär som tidigare, eller kan vi se hack eller nyanser i det?
Ja, så när vi tittar väldigt specifikt på de som är mellan 14 till 20 och så i Sverige, så har vi lite datapunkter som går i lite olika riktningar just nu och så. Men om vi lyfter blicken och tittar på, vi jämför de som är födda 1970 med de som är födda 1980, med de som är födda 1990, med de som är födda 2000 och hypotetiskt med de som är födda 2010 och så tänker vi, Hur religiösa kommer de här personerna vara i 30-årsåldern? Kommer de regelbundet gå i gudstjänster? Kommer de be till Gud dagligen? Kommer de vara aktiva i Svenska kyrkan? Då ser vi ju väldigt få tecken på att den här större trenden skulle brytas. Möjligen skulle man kunna tänka sig att det sker någon slags stabilisering, men att det skulle var så att de som är födda 2005 eller 2010 skulle vara en årskull som skulle gå och bli betydligt mindre sekulära än tidigare årskullar. Det har varit ganska mycket samhällsvetenskaplig forskning som väl ändå pekar i en annan riktning mot. Men det är ju frågor för framtiden, så lite ödmjuk ska man då vara kring det.
Den här datan som vissa har pekat på, att det är vissa stift eller kanske rent av hela landet har ökat antalet konfirmander, jag tror det är 2024 och 2025, ja det är 2 senaste åren, en liten metkrok i den statistiken. Vilket värde lägger du i det?
Ja, alltså, vi har ju lite datapunkter som går i olika riktningar. Det finns ju också en ny Zoom-undersökning där man visserligen i befolkningen som helhet blir befolkningen mer och mer religiös. Men om man tittar väldigt specifikt på de allra yngsta så kan man hitta ett trendbrott på några procentenheter och så. Men återigen, om vi liksom höjer blicken så finns det väl liksom inget som tyder på att Sverige skulle gå mot en annan riktning än att vi skulle vara bland världens mest sekulära länder, och att det är svenska ungdomar som då skulle söka sig till Svenska kyrkan. Det tycker jag statistiken faktiskt inte talar emot på något sätt.
du är en ren metodfråga som handlar om validiteten här. Har vi tillräckligt bra data för att verkligen bedöma religiositet i samhället? Det är ju ett väldigt generellt uttryck. Eller skulle vi behöva andra dataserier för att bättre förstå? Vad tänker du om det?
Ja, det är en intressant fråga. Så de två bästa datakällorna är då de lite mer så här hårda datapunkterna som är relaterade till Svenska kyrkan, där de som gudstjänstbesök, antalet medlemmar, antalet konfirmationer och liknande. Men de som är bekant, så väldigt många som är medlemmar i Svenska kyrkan är ju inte särskilt religiösa. Så de visar ju ganska mycket på svenskarnas förhållningssätt till just Svenska kyrkan, som ju påverkas av alla möjliga andra faktorer. Där ju många svenskar har en väldigt god relation till Svenska kyrkan, som ju där den fyller väldigt många viktiga behov hos svenskarna. Och så den andra datapunkten vi har i då som är självskattade serviceundersökningar, där folk svarar frågor som: är du religiös, eller hur viktig är Gud i ditt liv och liknande.
Mm. Okej, okay, men sammantaget, ger de en hygglig bild skulle du säga, eller skulle du som, är det någonting du som forskare efterlyser som skulle vara intressant att se för att kunna vara säkrare, så att säga?
Ja, det vore intressant att ha bra tidsserier som följer just unga vuxna i detalj. Det skulle vara jätteintressant. Men jag skulle väl ändå säga att de dataserier vi har ger ju ändå en rätt tydlig bild på att vi har den här sekulariseringstrenden som återspeglas i att Svenska kyrkan tappar medlemmar. Mm. Och man ska ju, och kan jag också nämna att Svenska kyrkan har ju en egen prognosenhet där de ju faktiskt gjort en prognos för Svenska kyrkan, där de ju inte alls förutspår någon religiös återkomst, utan de tror snarare att det här medlemstappet kommer fortsätta. Och de ser inget trendbrott i sikte då själva, när Svenska kyrkan behöver räkna på sina egna medlemmar för att bedöma sin egna framtida ekonomi.
Mm. Ja, precis. Jag tror att de gör någon bedömning på att det kommer plana ut runt om, att de har en 30% i täckning av befolkningen eller något sådär om några decennier. Vilket väl motsvarar hyggligt väl hur många det är som döps och sådär också. Du har en fråga, du tar ju upp, jag ska citera dig, du skriver om kyrkan så här, att det verkar vara rollen som traditionsbärare som förklarar att kyrkan ändå fortsätter att vara viktig för svenskarna, snarare än det skulle tillfredsställa ett eskalerande behov av andlig resonans. Ska man dela upp så att säga kyrklighet å ena sidan och liksom intresse för kulturhistoria och traditioner och religion och andlighet? Är det två lite olika saker för en del människor, tänker du? Eller hur ska man förstå det där?
Ja, alltså, det finns ju många människor som det helt överlappar också. Men i allmänhet kan man säga att det är tydligt att Svenska kyrkan är en väldigt uppskattad institution i Sverige, för att den då just är viktig vid då centrala livsriter. Så både dop och bröllop och begravningar har ju en stark koppling till Svenska kyrkan. Och då även konfirmationen, som ju då är en livscykelrit man hittar i många samhällen som handlar om så här vuxenblivande och så. Och rent generellt så är det ju så att många svenskar förknippar kyrkan med sitt lokalsamhälle och traditioner och svenskhet på ett bredare sätt, och då har en väldigt positiv bild till Svenska kyrkan som då är central för alla de här institutionerna, och de uppskattar den biten väldigt mycket. Och för att förstå hur Svenska kyrkan ändå har en så stark roll som statskyrka i Sverige med så medlemskap trots att befolkningen är så sekulär, så tror jag ju att det precis är den här Svenska kyrkans roll som traditionsbärare som är så viktig. Och vi har forskat lite på det här i Finland, där vi tittat på Svenskfinland i synnerhet, där då Svenska kyrkan verkar den svenskspråkiga finska kyrkan verkar en ännu starkare roll då som en slags samhällsankare och som bärare av tradition.
Mm. Om man tittar bredare och tittar på fler religioner, framförallt islam, tänker jag på då, ändrar det då bilden av sekulariseringen på något sätt, skulle du säga?
Nej, egentligen inte. Så om vi tittar på de här länderna där religionen fått ett mycket starkare roll i samhällslivet i muslimska länder, som i Turkiet och Iran, där ser vi ju en ännu starkare sekularisering bland unga. Så när religionen får den här väldigt tunga liksom rollen i samhällslivet som i Iran, så verkar det ju det snarare snabba på sekulariseringen i i många muslimska länder. Och om vi tittar i Arabemiraten och Saudiarabien och så ser vi också många tecken på sekularisering. Så det här är verkligen en megatrend som vi ser i de flesta olika religioner.
Mm. Hur är det i Sverige, svenskar med så att säga religiös eller muslimsk bakgrund, att föräldrar eller farföräldrar har varit muslimer, blir de sekulära i samma utsträckning som andra grupper?
Det är lite svårt att veta vad den kontrafaktiska situationen här idag är, det om den här andra generationens invandrare skulle leva i Irak eller Iran, men det finns väl mycket som tyder på att framförallt i religiöst beteende som att besöka moskéer och liknande så sker det en sekularisering också i de här grupperna. Men sen kan ju religion vara väldigt viktig för så här, etnisk och kulturell identitet i många olika grupper. Så var det ju Jugoslavien till exempel. Kristna i Mellanöstern är också ett bra exempel. Eller Nordirland är ett annat exempel där religionen också då är väldigt viktig som kulturbärare för en gruppidentitet. Och då kan ju folk anse att religionen var väldigt viktig trots att de kanske inte visar så mycket av de här religiösa beteendena. Kan man säga.
Men hur ska man egentligen förstå det där? För religion är ju också ett kollektivt meningsskapande. Det är en identitet, det är en gemenskap. Men det är också då den faktiska tron på Gud och att man följer vissa religiösa praktiker. Så att säga, vad är att vara religiös när vi pratar i det här sammanhanget?
Ja, det är ju en jättebra fråga. Och sanningen är väl att det är väl både och. Det är väl både det här institutionella, att vara medlem i en institutionaliserad religion. Och det är det här då personliga och ditt förhållningssätt till Gud och andlighet och liknande. Men man kan väl säga att de här ofta då går i ganska hög grad hand i hand.
Mm, okej. Du verkar mena då att det är tämligen belagt att sekulariseringen ändå pågår fortfarande. Du skriver ändå att den här idén om religionens comeback, den har blivit populär för att du menar att det är en attraktiv tanke. Att tanken är attraktiv är lätt att förstå. Vad menar du med det? Vad är det man gillar med tanken på en religiös comeback?
Ja, nej, men det är väl det som är centralt där. Det finns en idé på att väldigt många ändå tycker att samtiden har blivit väldigt individualiserad och materialistisk och egofixerad och utseendefixerad. Och vi kan se det här i sociala medier, vi kan se det via influencers och liknande. Och att många personer inte alls gillar den utvecklingen. Och jag tror mycket av Joel Halldorfs inlägg i frågan då handlar om att religionen kan vara den här motkraften till allt det här, för att den fokuserar på andra värden i livet som kanske gemenskap och något större och så. Och det tycker jag är väldigt, alltså jag delar väldigt mycket den kritiken av vår samtid, att samtiden kanske är lite väl mycket åt det här hållet. Och jag kanske också skulle önska att folk skulle vara lite mer gemenskapsorienterade och fokusera då på lite mjukare värden i livet. Men det som då jag kanske mer ville ta upp i den här debattartikeln är då att empiriskt ser jag inte några belägg på att den här trenden håller på att brytas. Så jag tror att det är väldigt många som vill att det skulle vara så att vi skulle söka oss till religionen av de här anledningarna jag just nämnde, och då kanske framförallt den här mjukare, liberala, mer väldigt öppna religionen som då Svenska kyrkan ändå förespråkar på många olika sätt, som inte den här hårda dogmatiska religionen, att den på många sätt är väldigt attraktiv och att den här gemenskapen som erbjuds där och den här andligheten är väldigt attraktiv. Men det jag vill få fram är väl att vi ser väl inte de empiriska trenderna att samhället är på väg åt det här hållet. Snarare så verkar den här individualiseringen och självförverkligandet och materialismen stå sig väldigt starkt i dagens tid.
Ska man vara lite elak och säga då att det här är en massa debattörer som själva kanske tänker att ha gått i den här riktningen, och så vill man väldigt gärna att andra ska tänka likadant, och sen så gör man skyldig till lite självbedrägeri helt enkelt?
Jag tror väl ja. Lite så på det sättet kanske man kan beskriva det. Och det är sympatiskt på många sätt och vis, och att folk söker sig i den riktningen, som ju det absolut finns grupper i samhället som gör. Det är väl ingenting att kritisera som sådant, men då, om vi ska vara samhällsvetenskapliga och förutse framtiden och beskriva vilka trender vi ser, så är det en annan fråga.
För jag tänker ändå, det finns en viss intuitiv, eller i alla fall kan jag känna en intuitiv förståelse för att, om man ser ett längre perspektiv, att en modernitet som man ska säga kanske inte har levererat som man hoppades på, utvecklingsoptimism, teknikoptimism har försvunnit, utopiska samhällsideologier som socialism har fallerat och så vidare, och kvar finns så att säga då en ganska urlakad, globaliserad, modern liberalism som, ja, visserligen jag gillar då, men många kanske känner är lite tom och andefattig, och det är inte så mycket blod åt båden, och det är inte så mycket, samhället har avmystificerats för mycket. Jag vet inte, förstår du vad jag menar, att det ändå skulle kunna locka folk tillbaka till religionen, tänker jag, men det är alltså inte så.
Ja, eller alltså, det är ju en rimlig hypotes att folk skulle reagera precis på det sättet, och det finns ju människor i dagens samtid som reagerar på det sättet, så absolut finns det ju då människor som reagerar precis så på vår samtid och ser det här som lösningen. Och då mycket av de här, att den här trenden skulle finnas, förespråkas ju då av den gruppen människor. Men då är frågan, är de här personerna befolkningsgenomsnittet eller inte? Är det liksom, går hela samhället i den här riktningen eller inte? Och då tycker väl jag det är tydligt att det är inte det som vi ser. Mm. Sen finns det ju en annan aspekt, och det är ju, vi har ju den här megatrenden mot självförverkligande och liberalism och individualisering och så. Och då, vissa aspekter av den kanske då kan ses som mer negativa, som egofixerade människor på TikTok och folk som vill köpa sig till lycka och liknande och så. Men många aspekter av den här utvecklingen ser vi ju oftast väldigt positivt, som en ökad jämställdhet och mer LGBT-rättigheter och att folk får göra vilka val de vill göra i livet och så. Så att mycket av den här sekulariseringstrenden är ju egentligen en sån här upplysningstrend som vi ser väldigt positivt på i dagens samhälle också. Så lite får man väl ta det onda med det goda.
Du och Joel Halldorf, ni är ju oense om religionens roll för människor och samhälle, men ni verkar ju hyggligt överens om att ämnet tilltalar kulturdebatten i alla fall. Finns det någon slags medialogik som gör att vi i medierna gärna plockar upp de här spaningarna eller de här diskussionerna och gör sak av dem, tror du?
Ja, det tror jag. Alltså, det är en väldigt intressant hypotes att vi skulle vara så trötta på den här moderniteten. Att den här, alltså egentligen den här 150-åriga modernitetsutvecklingen mot sekularisering och upplysning och avförtrollning och religionens avbrott, att om det skulle visa sig att den inte skulle stämma, så skulle det vara jätteintressant. Och om man kan hitta små belägg på att det går i en annan riktning, så är det också jätteintressant. Men mitt inlägg i frågan är väl att om vi lyfter blicken lite, så har väl den här idén inte så mycket stöd, även om den är en intressant tanke.
Du nämner ju, Joel, att i texten som citat andlighetsrevolutionens största förespråkare. Hur stor roll tycker du Joel Halldorf personligen spelar i den här diskussionen?
Jo, men ganska stor roll. Framförallt om vi då ser på den här, där man ska värdera då de här mjukare värdena på kristendomen och liksom den här liberala, öppna delen av kristendomen, och visar hur det inte alls behöver hänga ihop med högerideologi och liknande, utan kan vara liksom förenat med solidaritet och gemenskap och så. Det är han väl absolut en stor förespråkare av i vår samtid. Så både det här idépaketet att en lite avsekularisering skulle vara positivt, och också att hävda då den här mer empiriska påståendet att det faktiskt är det som sker. Det tycker jag, där är han absolut en viktig roll i vår samtid, och fyller väl på många sätt en ganska sympatisk roll.
Vi är utomstående lekmän, som vi hör ju att ni har olika åsikter. Hur ska vi få reda på vem som har rätt? Vilka fakta eller datapunkter ska vi hålla utkik efter för att avgöra det? Var finns, så att säga, facit i den här frågan, skulle du säga?
Ja, nej, men dels så får man väl hålla noggrann koll på de statistikpunkter som kommer från till exempel Svenska kyrkan och svenska opinionsundersökningar som SOM-undersökningen och liknande, och titta på trenderna som sker. Det är också så att vi börjat samla in lite bättre registerdata för samhällsvetenskaplig forskning. Så jag håller ju själv på med forskning om det här då i en finländsk kontext där de har ännu bättre register på religion. Så man kan ju gärna läsa min och vår forskargrupps artiklar, och i framtiden kommer vi nog ha lite mer svensk data också. Men annars titta på till exempel trender i Zoom-undersökningarna eller statistiken i Svenska kyrkan som Svenska kyrkan själv publicerar.
Stort tack för det. En sista fråga. Har du hunnit få några reaktioner på den här texten som publicerades i DN idag? Vad har folk sagt?
Ja, nej, men det väcker engagemang. Så det är många som hört av sig. Många som tycker att debatten är väldigt intressant på det sättet.
Mm. Det är den absolut. Och vi ska passa på att tipsa dem som lyssnar som inte har läst att läsa det. Din text idag i Dagens Nyheters kulturbilaga. Ni talar om en kyrktrend bland unga, men den stämmer inte i rubriken. Stort tack Martin Kolk, docent i demografi, för att du gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack själv.
Och då ska jag alltså övergå till att prata med Joel Halldorf. Och det kommer här. Joel Halldorf, välkommen till podden, professor i kyrkohistoria och medarbetare på Expressens kultursida. Välkommen hit Joel.
Tack så mycket.
Du, jag misstänker att du har läst Martin Kolks artikel i Dagens Nyheter idag som jag precis har pratat med Martin om.
Ja, jag fick den till dels av folk som tyckte att jag skulle läsa den, så det var intressant.
Ja, precis. För att Martins övergripande budskap kan vi säga var två. Dels att det ofta påstås att sekulariseringen är bruten och att utvecklingen numera går i motsatt riktning. Och dels menar han då att detta påstående är falskt. Det stämmer helt enkelt inte riktigt. Men om vi börjar med det förstnämnda, delar du den bilden att ni har blivit fler som pekar på ökad betydelse för religionen och att fler har börjat lyssna på er? Är det din bild också?
Ja, alltså, och det här tror jag har att göra lite med vad man jämför med. Jag, alltid när jag har skrivit om de här frågorna, har ju haft som jämförelsepunkt den så kallade sekulariseringsteorin, som har sagt att modernitet och religion kan inte mixas. Därför så är en ofrånkomlig utveckling av moderniseringen sekularisering. Och då har jag sagt att bilden är inte riktigt så enkel. Vi har vitala religioner, vi har vissa trender som tyder på att religionen ökar i vissa grupper, och vi ser, om vi tittar på ett längre historiskt spann, så ser vi att så här, Voltaire, Auguste Comte, Max Weber, Peter Berger, alla har förutspått religionernas död, och här är vi liksom 200-300 år senare, fortfarande är religionerna en viktig samhällskraft. Så därför så menar jag att det inte finns ens, att man inte kan liksom reducera samhällsutvecklingen på det enkla sättet som sekulariseringsteorin har gjort.
Mm, okej. Okay. Ska man säga också, du pekas ju av Martin ut som, citat, andlighetsrevolutionens största förespråkare och som missionerande i texten. Är det beskrivning du själv känner igen dig i? Är det så att säga den betydelsen du själv ser att du har?
Nej, jag tycker det är en ganska liksom infantilt försök till någon slags härskarteknik att liksom ge mig de typen av epitet. Alltså den stora skillnaden tror jag mellan mig och Martin Kolk är att han är sociolog och jag är historiker. Sociologer är intresserade av att hitta trenden med stort T som definierar samhällsutvecklingen. Historiker är ofta mer intresserade av det partikulära och har inga problem med att se att vi har ett samhälle som präglas av flera parallella trender och rörelser, ibland liksom motsägelsefulla. Det tror jag är den stora liksom skillnaden mellan oss två, och det här att han då, men att han, jag tyckte det var lite fånigt helt enkelt.
Mm. Men bortsett från att du kan se flera trender, du har ju ändå ofta påpekat de senaste åren att du menar att det finns tecken och lyft fram data som tyder på att religionen får en större betydelse både för människor då och för samhället som helhet. Vad är det som gör att du tycker att man kan göra de spaningen i vår tid? Vad hämtar du hur styrker du det så att säga?
Ja men precis, ja, men först när jag började skriva om det här 2015-16, då var det mer liksom en spaning, men de senaste åren har liksom en slags känsla av ett temperaturskifte i kulturen. Men de senaste åren har det dykt upp en del liksom, statistik, och de är ju intressanta för att de utmanar våran föreställning. Och det är tre stycken liksom, saker som Martin Karl tar inte upp någon av dem i sin artikel. Det ena är Ipsos stora undersökning för 2023 som visar att generation Z är frommare än boomers i alla länder där sekulariseringen har gått långt, och särskilt i Sverige då. Det var ganska stort, ganska markant skillnad som visar han på då, i den här undersökningen på då. Sen har vi Svenska kyrkans egen statistik som visar på ett par kurvor som har gått upp de senaste 2-3 åren. Ökade inträden, ökande konfirmationstal. Och sen den stora SOM-undersökningen som kom i våras som visar på en märkbar uppgång av religiös tro och praktik bland unga 16-24 år de senaste åren. Och det här är siffror som inte jag heller vet exakt hur de ska tolkas, men det jag ser är att de bråkar med liksom förenklade förutsägningar om att vårt samhälle är liksom på väg att bli en monolitisk, sekulär, avförtrollad öken.
Martin då, Carl, kan lyfta i sin text upp annan statistik som du säger. Han menar då att exempelvis att färre människor än någonsin besöker gudstjänsterna i Svenska kyrkan. Att kyrkans verksamhet för unga mellan 16 och 24 snabbt krymper. Och han menar då att medlemsutvecklingen i Svenska kyrkan talar för ett minskat religiöst intresse. Han menar då att antalet som går med visserligen ökar, men att fler går ut. Mm. Och att dessa, med hans ord, inte är några 68 och överlevare på väg mot graven, utan i huvudsak människor i 25-35 års åldern. Ja, vad tänker du om det, de data han lyfter fram?
Nej, men jag tänker att när det gäller Svenska kyrkan så är det som sagt ett par saker samtidigt som pågår, som gör att siffror, man får siffror som pekar lite olika håll. Svenska kyrkan var ju ett tag statskyrka med en som nära nog mangrann anslutning i Sverige. Det var inte en normal situation i ett demokratiskt land präglad av religionsfrihet. Men så såg det ut under hela 1900-talet. Och att det sker en liksom, korrigering härifrån, både genom att människor så att säga befordras till evigheten, att de dör helt enkelt, och genom att en del personer säger nej, men jag är inte tillräckligt engagerad, jag tror inte på det här, jag vill inte vara med. Det är för mig inte konstigt alls och inte alls överraskande. Det som är intressant är att de här 20 000 som det verkar bli i år, människor sätter sig och fyller i en blankett om att gå med i Svenska kyrkan. Det blir väl typ 1500 i månaden, och det blir väl i sin tur typ 50 personer om dagen. Det gör mig nyfiken. Vad är det som får liksom människor att fatta det beslutet? Vad är det som drar dem till kyrkan så? Det hade jag varit intresserad av även om det var ett liksom, om det bara hade varit 2000, inte 20 000. Nu är det så pass många, och det är liksom spännande, och media hakar lättare på sådana saker då. Men jag tycker att det är intressant helt enkelt, och det tyder på att vi har ett varierat religiöst landskap i Sverige.
Mm. En ren metodfråga här, ni är ju båda forskare, men hur ska man, alltså ingen statistik pekar ju alltid åt samma håll hela tiden, utan det är ju naturligt med hack i kurvor, men att den översiktliga trenden går åt ett håll. Hur ska man bedöma skillnader ett eller två år? Är det inte viktigare trots att titta på decennier? Och andra sidan kan man hävda att när trendskiftet kommer så är det ju oftast man kan hitta, ja, hur ska man tänka kring metodologi där helt enkelt?
Ja, en jättebra fråga. Magnus Hageby som är professor och har gjort religiösa SOM-undersökningen, han säger att vi befinner oss i en cliffhanger nu. Vi vet inte riktigt, det här kan vara ett, liksom, när det gäller de unga speciellt, det kan vara ett hack i kurvan och det kan vara ett trendbrott. Hans liksom preliminära slutsats är att sekulariseringstrenden har brutits så att säga, för det tycker han att man kan se på ungefär på en 10-årsperiod då. Men om den är en tillfälligt brott eller om det är ett permanent, det återstår att se. Det andra som är man kan säga här är att det finns ganska mycket rapporter från andra västländer, så katolska kyrkan i Frankrike rapporterar jätteökningar av dop av unga. England så rapporterar både katolska, ortodoxa och även lokala karismatiska samfund stora ökningar. Sekulariseringstrenden i USA verkar ha planat ut de senaste åren. Norge sker nu. Alltså det finns ganska mycket av det här. Och det finns någonting liksom att människor tror att bara för att man gör ju teolog och kyrklig att man skulle vara så väldigt viktigt för mig att de här kurvorna går upp, så är det liksom inte. Alltså jag är väldigt van vid att kurvorna går ner, och det är liksom en del av min och många av kyrkans självbild att det är så. Men det är klart att det är intressant att se när det kommer saker som överraskar en. Och det här finns det väldigt mycket att hålla ögonen på helt enkelt. Men jag vet inte heller hur det kommer gå.
En sista fråga just angående validiteten. Nu pratar vi väldigt övergripande termer om religionens betydelse för människor och samhället. Så här, de data vi har, du nämner som institutet, vi har statistik från medlemmar, vi har kyrkobesök. Är det egentligen tillräckligt bra för att kunna svara på en så stor och generell fråga som religionens betydelse? Eller skulle vi själva verkligen behöva andra data och annan kunskap? Vad tänker du om det?
Ja, det tror jag. Och om jag ska då ändå säga vad jag tror är liksom makrotrenden i detta, så tror jag att makrotrenden är någon slags nyromantik. Alltså att vi de senaste åren har rört oss ifrån ett mer av ett upplysningsparadigm där vi förväntat oss väldigt starka och tydliga svar ifrån liksom naturvetenskap och sådana saker. Och sen har vi på olika vägar, och där spelar jag också allt ifrån liksom kvantfysik till liksom den teknologiska förtrollningen av världen roll, så har vi rört oss mot ett mer liksom romantiskt stämningsläge i kulturen. Och det leder till en massa saker som astrologitrender, liksom TikTok, tarotkort och intresse för mytologi och jungiansk psykologi och sådana saker. Det bubblar överallt. Och en liten del av denna trend som jag är liksom att även kyrkan uppfattar ett visst ökat intresse. Men jag tror inte det är den stora trenden. Jag tror att den stora trenden är en slags nyromantik. Det är det som präglas. Vi går in i en slags tid som liknar liksom senantiken med en stor religiös andlig pluralism som tar sig väldigt många olika former, och många av dem är icke-institutionaliserade också.
Martin lyfter i sin text också att idén om citat religionens comeback är gammal, eller i alla fall några decennier gammal, att det här har man pratat om sedan 1990-talet, men att riktiga data sedan har jävat den teorin, så att säga. Hur tänker du? För det här kan jag också känna igen, precis det du sa nu. Det minns jag från min egen uppväxt på 90-talet när New Age var stort. Då ansåg man liksom att vi lever i en tid då just jungiansk drömtydning, andeskådning, alltså ja, vad som helst liksom, att det hade blivit viktigare. Så jag känner igen det själv. Vad tänker du om det här, att det här har dykt upp tidigare och det är någonting som är en attraktiv idé?
Alltså min historieskrivning här då är snarare att liksom sekulariseringsteorin pikade någon slags 50-60-talet och ansågs vara liksom prognosen för det västerländska, eller det globala samhället. Och sen så var 78 en slags vändning. Då skedde revolutionen i Iran. Då 79 besökte påven kommunistiska Polen och vi upptäckte att det inte var så ateistiskt som man trodde. Den amerikanska högern började organisera sig, och plötsligt så insåg man att länder som man uppfattade var skulle bli sekulära tack vare att de moderniserades, inte var det. Och då börjar man revidera det här. Och jag tror att man ska se de här, alltså man ska se det som en mycket mer liksom rörlig kurva där man, det sker en del uppgångar och nedgångar för olika former av religion och sekularitet. Om man tar USA så har de haft liksom där verkar liksom rörelsen vara liksom väckelser, var liksom 40:e år ungefär, Second Great Awakening, och sen så fram till liksom på 1830-talet och sen fram till 1950-talet med den liksom ökning som skedde då och så att jag tror att liksom det är jakten på liksom en utvecklingskurva som är liksom problemet här, som kanske gör att vi talar lite förbi varandra. Där Martin då verkar tänka att jag säger att nu har liksom kurvan en gång för alla vänt och vi går någonting här. Vi går liksom en kyrklig återkristnat Sverige till mötes. Det tror jag inte alls. Utan jag tror att liksom kurvan wobblar hela tiden och kommer fortsätta göra så. Och den här liksom, människans religiösa behov är någon slags konstant, och det tar sig väldigt många olika uttryck.
Okej. Okay. Men om jag ändå då förenklar och reducerar ditt budskap till att det här med religionens comeback ändå har, det finns någonting där, det finns en poäng i det så att säga. Vad tror du att det i så fall beror på, om det går att sammanfatta?
Jag tror att det är så att sekulariseringen var inte ett erbjudande om icke-religion, utan det var erbjudande om andra religiösa alternativ. Det fanns en tilltro till upplysningen, till vetenskapen, till politiken, att den inte bara skulle leverera liksom tekniska lösningar och bra partiprogram, utan den skulle leverera på en utopisk nivå och vi skulle skapa någon slags liksom himmelriken på jorden, och det fanns också en väldig medvetenhet hos 1800- och 1900-talets stora liksom rörelsebyggare om att skapa religionsliknande system med ritualer, symboler, hymner och sådana saker. Det alternativet har sekulariserats. Alltså ideologierna har dött och inte ens i Silicon Valley tror man längre på tekniken på det sättet. Och det skapar ett slags, det jämnar ut spelplanen mellan olika alternativ så att det blir inte lika udda att söka sig till en kyrka, moské eller synagoga, för att alla känner vi att ja, men vi har inte, det finns inte liksom ett tydligt liksom sen socialdemokrati som kan säga vad håller ni på med? Vi är ju på väg att bygga liksom utopin på jorden. Varför söker ni i de här konstiga udda kyrkorna och kapellen? Utan ingen har det svaret, och därför får vi den här liksom religiösa pluralismen.
Okej. En fråga bara här. Jag får inte riktigt ihop tidsperspektiven här, för du talar ju dels om ett postsekularitet som du räknar nästan 50 år tillbaka i tiden efter, så att
78.
Säga. Ja, precis. Och å andra sidan pratar du om så att säga att det bryter enskilda år nu på 20-talet i utvecklingstrend. Alltså, vilket tidsperspektiv är det som är det relevant? Här. Hur ska man tolka det där?
Jag tror att det sker på liksom lite olika nivåer. Det finns liksom kulturella stämningsskiften där vissa rörelser blir liksom mer märkbara genom att vara liksom väldigt starkt organiserade, till exempel då. Att den amerikanska högern upptäcker att den har en stark liksom politisk punch genom att den kan hämta kraft ifrån sina föreställningar om religion och helhet på ett sätt som andra organisationer inte har samma liksom uthållighet och självförtroende i. Men det är också, men sen så när det här liksom börjar slå igenom, alltså jag uppfattar att för en liksom senmodern människa att ändra beteende till att börja gå i kyrkan mer regelbundet tidigare, det är ett ganska stort steg ändå. Det är ändå ganska, det är inte någonting som vi, speciellt om vi tittar i Sverige, har liksom speciellt starkt liksom kodat i oss. Så jag har aldrig förväntat mig egentligen att det här, att det ska få genomslag på en så bred folklig nivå särskilt tidigt. Men jag noterar att vissa pekar ut liksom efter pandemin, de här liksom trenderna som jag pekar, liksom England, Frankrike, Norge, Sverige och så vidare. Där så säger vissa att ja, men kanske gjorde pandemin någonting, att det liksom knuffar en del över gränsen, att de kände att ja, men nu räcker det inte bara med att jag känner att jag tror på något och till och med kanske är lite mer magiskt förtrollad än vad jag trodde, utan nu vill jag faktiskt leta upp en kyrka, leta upp en gemenskap och sådär. Och vissa då tar då det beslutet. Men jag tror att de långa tidsperspektiven är för att det här är liksom processer, både kulturella processer och processer hos enskilda personer.
Mm. Martin skriver ju också att han tolkar det här att tanken på att religion blir viktigare, att den är attraktiv för många för att, som han uttrycker det, den tilltalar såväl modernitetskritisk vänster som traditionshungrande höger och krönikörer i behov av lagom provocerade nya spaningar. Så det är många som får lite släng där. Vad tror du om den tolkningen, att det helt enkelt finns en efterfrågan som gör att folk kan falla offer för önsketänkande här helt enkelt?
Jag tror att det finns en medialogik som är den här klassiska hund bet man är ingen nyhet, men man bet hund är en nyhet. Och att det påverkade liksom genomslaget för den här typen av nyheter förra hösten egentligen, när de började komma. att vi är vana sedan 70-talet att höra att Svenska kyrkans kurvor går ner. Det är ingen nyhet. Men däremot när vi hör att liksom, föräldrar måste ställa klockan för att i Stockholm hinna ringa och anmäla sina 14-åringar till nästa års konfirmandkurs för att platserna tar slut i ett nafs. Då är det en nyhet. Men det är också liksom någonting här, tycker jag, i återigen var man står och vad man upplever. För om man står på något sätt lite ovanför samhället och kollar på det statistiskt, så är det ju så att liksom ett tillflöde av några tusen extra konfirmander i Stockholm, ett par tusen, det är inte en jättestor bump i statistiken. Men om man går i en svenska kyrkan varje söndag och har gjort det typ som jag har gjort då i 20 år, och sen helt plötsligt så ser man en grupp i kyrkan som man liksom under alla dessa år aldrig har sett. Det vill säga det är män och unga män och kvinnor i liksom så här 20 års ålder ungefär, som tar upp några bänkar här och var i salen. Man har ju sett liksom äldre, ett par barnfamiljer och konfirmander. Det är de man har sett tidigare. Då. Så finns de här helt plötsligt i kyrkan. Då är man så här, okej, vad intressant. Vad gör de med? Hur gick det här till egentligen? Och så börjar man stämma av sina iakttagelser med andra präster. Runt om, så säger alla så här, ja, nej, vi förstår inte var de här kommer ifrån. Vi har inte sett dem i kyrkan på alla detta år. Och här är de plötsligt. Vi har inte gjort någonting annorlunda och plötsligt dyker de upp. Och det är klart att när man har det perspektivet och när man står där, då ser man ju någonting annorlunda som kanske inte är då den här, återigen, den här stora samhällstrenden som definierar det svenska samhället, men som ändå betyder någonting. Och då är det väl värt att diskutera vad det betyder.
Mm. Vi ska göra en liten nyansering här i och med att vi ändå är inne på kyrklighet, för att det skriver ju Martin också om att jag ska citera honom igen, att det verkar vara rollen som traditionsbärare som förklarar att kyrkan ändå fortsätter att vara viktig för svenskarna, snarare att det skulle tillfredsställa ett eskalerande behov av andlig resonans. Hur ska man tänka kring kyrkan och religionen, att det kan vara två skilda saker och att man kanske väl kan vara kyrklig utan att det motsvaras av något förändring i det andliga intresset, eller det andliga intresset kan vara noll, men man tycker det är trevligt att, ja, just som kulturhistoria och tradition att
det, ja, men det finns där kvar. Tror jag att det där vet vi nog inte riktigt vad det beror på. Där tror jag att man skulle behöva göra mer undersökningar. Jag har en gammal doktorand som jag uppmuntrat att han ska försöka liksom, alltså någon skulle behöva intervjua de här. Det skulle man behöva göra något mer etnografiskt för att se vad är det som gör att de kommer till kyrkan. Jag brukar liksom på kyrkaffet, när jag får tillfälle, liksom fråga ut dem lite. Och då får man alltid väldigt spännande liksom livsberättelser om liksom någon har haft muslimska klasskompisar och diskuterat med dem och börjat läsa Bibeln och sen så, men det här verkar intressantare jag trodde och börjat gå i kyrkan. Så det finns väldigt många olika vägar är mitt intryck, och väldigt många olika liksom drivkrafter för människor.
Ja. Jag som ekonom är också lite intresserad av den ekonomiska aspekten, vilken priselasticitet som det egentligen finns här, om det är så att om priserna skulle höjas för ett kyrkomedverkan, hur påverkar det, eller tvärtom radikalt sänkas, rabatteras eller marknadsföras, i vilken grad påverkar det folks benägenhet? Och det, jag vet att aldrig kyrkan har arbetat med så att säga prispolitik på det sättet riktigt. Så att,
det är ju gratis att gå dit, va? Men det man brukar säga är ju att människor är mer benägna att gå till konservativa samfund för att om du väl ska lägga liksom en och en halv timme på söndagen, då vill du gärna liksom få ett mer exklusivt medlemskap som garanterar att det är skillnad på dig och de andra slappisarna som inte går dit då. Och det är lite speciellt i den här liksom, om man jämför med de andra länderna, är det mer konservativa samfund som växer. I Svenska kyrkan är det framförallt, eller i Sverige är det framförallt Svenska kyrkan som har kunnat liksom uppvisa de här statistiska uppgångarna, och det väcker, och det är ju liksom världens mest progressiva samfund, så den saken tycker jag är lite överraskande. Det är många som tycker att vi har en liberal liksom mainstream kyrka, mainstream protestantisk kyrka som växer så mycket.
Men det där är ju intressant. Hur samspelar det om man dels tar in frikyrkosamfunden och dels pratar andra religioner då, framförallt islam som är väl den som har växt. Vad ser du för siffror där eller data, och hur tolkar vi det därifrån?
Jag har inte sett att frikyrkorna har liksom visat upp någon data som tyder på någon liknande trend. Det finns lite så här rapporter om att de också upplever en ökning, så, men det är mycket vagare. Svenska kyrkan är liksom också en maskin när det gäller att samla in statistik, så de har ju liksom järnkoll på sådana saker. När det gäller islam så är det ju väldigt, det finns ju som att säga, det finns ju även där liksom lite anekdotmässigt rapport om att unga liksom lämnar kriminaliteten och blir muslimer och så. Men den stora trenden bland muslimer som kommer hit är en sekulariseringstrend. Det visade ju David Thurfjell och Erika Wellander i sin rapport Postmuslimer som kom för något år sedan. Att sekulariseringstakten bland muslimer i Sverige är ganska hög.
Du, en sista fråga. Martin Kolk och du har ju lite olika perspektiv och olika åsikter. Vi som inte vet vad vi ska tro, vi som är agnostiker även i den här bemärkelsen, vilka fakta eller data ska vi hålla utkik efter för att avgöra vem av er som kommer så att säga få rätt? Vad kommer facit dyka upp, skulle du säga?
Jag tycker man ska kolla på de stora undersökningarna som ändå är lite, jag tycker inte man ska, alltså ungdomsbarometern är all ära liksom, det är väl kul, men och den kommer väl snart, det är intressant att se vad den säger, men som undersökningen och Serviceinstitutets undersökning, det är liksom två intressanta om man är intresserad av liksom makrotrender. Men sen så tycker jag att men framtiden är öppen. Det tycker jag är min viktigaste kamp mot sociologerna som alltid vill hitta en slags lagbunden teori som på något sätt säger att men nu kommer vi gå i den här riktningen. Nu kommer liksom, oavsett om det är politik eller religion eller någonting, så säger de att så här kommer framtiden att bli. Och jag tror inte vi kan göra de prediktionerna, utan framtiden är liksom mycket mer okänd för oss och öppen och formbar. Och varierad. Så att det tycker jag är den viktigaste skillnaden mellan oss.
Stort tack Joel Halldor för att du medverkade i podden idag. Tack så mycket.
Tack.
Ja, då har ni alltså fått höra både från Martin Kolk, demograf, och Joel Halldor, kyrkohistoriker. Så har ni fått lite olika perspektiv på den här frågan. Stort tack till er som har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi borde ta upp i framtiden. Maila då på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.